God morgon Stockholm. Det här är FMM, föreningen Musik och Media. Jag heter Lasse Lundberg och sitter här när klockan är 8:08 denna söndag morgon. Den var er 27 är det, eller va? Och vi på FMM brukar börja med en signatur, men jag fick inte igång den. Det var jag försökte här på datorn, men lyckades inte hitta den filen. Det var ju så mycket enklare förr. Det var liksom, var det sidan A eller sidan B då på skivan? Det var inte så svårt då. Hitta rätt spår och sådär, men nu är det så elektroniskt. Så att, jag ska se här om själva spelaren funkar. Dags. Ja, veckans någonting. Jag hörde inte vad hon sa, men... Nej, men veckans demo. Det är så här att vi har ju all musik inspelad på hårddisk här. Det är Thomas som är kingen här, som har fixat det. Och jag är bara inhoppare här. Så att jag lyckades inte hitta början på programmet. Det var lite synd, för att den där signaturen påminner mig om en tv-serie som jag såg borta i Amerika när jag arbetade med Quality Control. Det vill säga man satt och tittade på tv-program och skulle se om man hittade några fel och sådär. Men det får jag berätta mer om senare. Jag tycker den är så kul, så jag tycker verkligen om att inleda med den. Ja, nu är det inte det här riktigt premiärsändning för mig, för att jag hade ju chans att komma hit igår och experimentera och försöka lära mig det tekniska. Så jag sände igår mellan 18 och 19 här på 95,3. Så det var ju kul att testa, köra och prova lite grejer. Och så hade jag fixat med en hi-fi-video hemma som spelade in då från radio, så att jag kunde lyssna på det. Det var några avbrott då. Det kan man inte höra när man sitter och sänder, för att vi kan inte lyssna efter sändare eftersom det är lite fördröjning innan det går ut i etern. Så att det missade jag. Jag ska stänga av den där som står i dörren. Vi ska se här. Vi ska se, hur stannar man den? Ska vi se. Ja, man kan ju tona ner den i och för sig. Nej, men det gick det fort. Ja, det var tydligen speed där. Ja, nu ska vi sätta tillbaka den på normal. Var har vi själva nivån? Där har vi nivån. Ja, så kan man tona ner den. Men då är det klart, nästa gång kan man inte stoppa den där. För att nästa gång... Jo, man kan trycka på eject. Här kom det upp. Nu kom det upp jinglar. Ah, men då kanske vi kan hitta... Kanske vi kan hitta start här. Där har vi start. Om man nu tar och drar över den... Nej, det gick inte. Ska man dubbeltrycka på den då? Jag ska se om det funkar. Vad spännande. Jo, så ska man trycka start. Ja, nu äntligen. Nu kan programmet börja. För nu kommer jag... Oj, oj, oj. Gick runt också. Ja, men nu äntligen börjar programmet här. God morgon, kära Stockholm. Nu känns det på riktigt i alla fall. Vad skönt. Den är jätteskön att börja med den där låten. Jag tror jag ska öka förstärkningen på min mic här också. Jo, ja, men det är härligt att börja med den där låten. Minnen från förr. Det var ju tur att jag hade med mig några cd-skivor här med klassisk musik. Annars hade jag fått prata de här 7 minuterna innan jag fick igång den här signaturen. Det här är alltså föreningen... Oj, det blev distar här också. Det var lite för starkt. Det här är föreningen Musik och Media. Och Thomas som vanliga fall sitter här. Han är ledig idag och hoppar in och är vikarie för honom. Jag heter Lasse Lundberg och sänder nu idag denna söndag fram till 11. Och jag hade chans att hoppa in igår och vicka för honom också mellan 18 och 19, och det var skönt. Fick jag experimentera lite med det tekniska och försöka förstå lite hur det funkar. Men sen när jag lyssnade på den här inspelningen hemma så var det ju lite svagt. Alltså vi går ut lite svagt. Det här märkt tidigare när han sänder också. Så att ska se om man kan justera det. Och så är det som sagt någon 1 eller 2 sekunders avbrott då och då. Och då hör man, kan man höra att det hackar. Det är inte bara att ljudet försvinner och kommer tillbaka, utan när det kommer tillbaka så hackar det lite. Så att det är någonting digitalt, kan man då förstå utav det. Jag har jobbat som ljudtekniker länge och de har liksom lärt sig att lyssna in olika saker. Men allt det här digitala har jag inte riktigt hunnit lära mig. Det är så kul för att när man höll på det med teknik, det utvecklades och kom nya grejer i alla år. Och sen när det digitala skulle komma, då skulle allting bli bättre. För då skulle många av de här problemen man hade med analogt, det skulle försvinna som brusar, sus skulle försvinna. Och att det blev sämre generation för generation då när man kopierade sånt där. Och det gick över via olika förstärkare och ledningar. Allt det där skulle försvinna. Och det gjorde det. Det var det att det kom nya problem istället. Liksom, det spelar ingen roll. Det är en konstant det här med kvalitet. Vare sig bildkvalitet eller ljudkvalitet. För jag har jobbat en del med tv-teknik också. Det här att det digitala då ska ersätta och ta bort alla fel. Ja, det är bara det att det kommer nya fel istället. Det kommer nya former av distorsion. Nya former av förvrängning. Nya kvalitetsproblem. Så det är inte så att det är liksom the story of life eller historien om teknisk utveckling. Det är liksom aldrig så att man via det tekniska kan lösa några problem. Antibiotika har ihjäl bakterier. Det var bra tänkt att man skulle aldrig ha problem med bakterier igen. Det är bara det att när man dödade bakterierna, då var det ju de värsta, de elakaste bakterierna som överlevde. Så ordnade man ännu starkare antibiotika som kunde ha ihjäl dem. Och då överlevde bara de allra, allra värsta. Och spred så tog liksom över utrymme från de snällare. Och då utvecklade människan starkare antibiotika som hade ihjäl även de värsta bakterierna. Men då överlevde några få som var ännu starkare och tog över och spred sig. Så att det är liksom inte så att utvecklingen alltid kan bli bättre. Det där är någonting att tänka på. Framförallt nu när vi står inför ökade miljöproblem. Och ska vi kunna uppfinna oss ur dem? Ja, det är inte säkert. Det kommer alltid nya sorters problem. Nya saker. Och jag ska bara säga när det gäller digital ljud och digital bild. En anledning till att det blir sämre, det beror i och för sig på att man vill spara utrymme. När digital tv kom så sa de att nu kan det bli jättebra bild och jättebra ljud. Och så kan man få ännu flera kanaler på samma utrymme. Men det är den ekvationen och väldigt bra bild med digitalt. Eller också så ska man ha fler kanaler. Man kan inte ha bägge. There is no free lunch, som det heter på svenska snart. Så anledningen till att det inte alltid är så bra bild, det beror på att man försöker packa in flera tv-kanaler på samma utrymme. Och det kommer alltid nya tekniska problem. Så att det är lite så man får acceptera att livet är. Och det, då inställer sig frågan också, ska man verkligen bara gå vidare och gå vidare och gå vidare och gå vidare? Blir det egentligen bättre eller ska man försöka stanna upp och försöka hitta eviga värden och försöka se lite i större perspektiv vad som är viktigt? Det är kanske det vi måste fundera på. Vi har ju haft energikris i många år här. Fast än så länge räcker oljan, men även om vi fixar jättebra och mycket energi här billigt och enkelt. Hur ska träden räcka till då och växa? Hur ska all material räcka till då? Framförallt hur ska vi orka med all stressen med allt det här nya, alla kanaler och all information man måste ha. Så det är väl lite sådana saker som jag tänkte börja ta upp i mina program när jag börjar sända på lördagarna 9-12 här på FMM. Det kommer handla en del om media, en del om livet här i stort. Ja, det har hänt mycket i alla fall. Det har varit primärval igen i South Carolina för Democrats. Och det har varit val i Tyskland. Så att vi ska väl gå in mer på de grejerna. Men ska vi se. Ska jag spela den här låten också? Jag tog med två CD-skivor med klassisk musik. För det är mest det jag lyssnar till nu för tiden. Så vi tar väl en Mozart till. Berätta vad den första hette. Allegro Vivace, eller Vivace. Här kommer Adante di Molto. Vad det betyder vet jag inte, men det är vackert i alla fall. God morgon, jag heter Lasse Lundeberg. Föreningen Musik och Media. Klockan är 19 minuter över 9 denna söndag morgon. Ja, vad trevligt. Alltså jag lyssnar nästan bara på klassisk musik nu för tiden. Och så lite blues också hemma. Ja, det var ju förstås Wolfgang Amadeus Mozart det här. Men vad låtarna heter är alltid svårare. Alltså, Andante di Molto. Andante, det låter lite som att börja sådär, men det vet jag riktigt. God morgon, det här är Föreningen Musik och Media. Jag heter Lasse Lundberg. Klockan är 9:27 denna söndag morgon. Och när jag var hemma då och lyssnade igår, som sagt, så var det lite svagt också. Alltså jag vet inte om man vågar skruva på här, för att det är risk att det blir... Alltså jag tänkte skruva upp va, utgången ifrån kompressorn. Problemet är att jag kan inte lyssna till sändare med bra kvalitet. Då får man ha en sån här liten freestyle med såna här små, som det heter på svenska, såna här små pluggar man stoppar in i öronen och så earphones. Och så går man då ut i korridoren här och försöker få in radio lite granna. Det är nämligen så att det är svårt att få in FM-sändning i dagens Sverige och i dagens värld, västvärld, för det är så fullt med digitala sändare och såna här moderna nätaggregat, som switchade aggregat som skickar ut en massa strålar, och såna här dukttelefoner, alltså vad det nu heter, och alla. Så att här befinner man inte så långt ifrån sändaren, det är fortfarande svårt att få in. Men vad jag funderar på att göra, alltså nu står utgången på kompressorn här på klockan 1. Om man skruvar upp den till klockan 2 eller klockan 3. Det måste faktiskt sänka så att det inte blir för starkt på ref-bandningen. Vi ska prova här nu. Det är bra att jag kommer ihåg vad den stod på. Nu skruvar vi upp kanal 1 till klockan... Det hörs ingen skillnad i lurarna. Där hörs det. Gick runt. Och så skruvar vi upp den utgången till... Aj, oh, trevligt det. Nu är utgången på klockan 3. Hallå, hallå, hallå. Och så ska vi sänka lite på... den sådär och den sådär. Ja, hallå, hallå, hallå. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Inte märker jag någon skillnad. Men det borde kunna gå ut lite starkare nu. Eventuellt. Det var det där för knapp förresten. Hallå, hallå, hallå. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jo, för att det är synd att det går ut så svagt där. Framförallt när man spelar klassisk musik som är så dynamisk. Jag kommer väl spela lite sån. Jag ska kolla sen med Thomas när han kommer tillbaka och sänder. Han sänder ju oftast på lördagar mellan 18 och 19 och även på söndagar då mellan 9 och 11. Jag hoppar in för honom. Jag heter Lasse. Men jag kommer då sända på lördagarna 9 till 12, så det här är såna lite test, lite prov jag gör innan jag ska börja sända på riktigt då, på lördagarna. Lite experiment. Och nu har jag fått igång den här spelaren där man kan spela låtar digitalt ifrån hårddisk. Där! Fantastiskt. The Eagles, Take It Easy på 95,3 Hugga Mörs. Jag heter Lasse och kommer att sända här fram till klockan 11 idag för att känna på och prova ut det tekniska lite grann, hoppas jag. Eagles på Lasse Lundberg Show, eller rättare sagt Radio Lars som det heter nu för tiden. Jag har ju en hemsida uppe nu och radiolars.com heter den. Och under tiden här låten gick så höll jag på att experimentera och upptäckte att när jag lyssnade i lurarna, jag lyssnade inte efter den förstärkare som jag vred ner eller vred upp nyss. Det är konstigt att det inte märktes. Men det märktes nog ute i sändning i alla fall. Det ska bli väldigt intressant att lyssna på den här inspelningen sen. Också när låten gick så tog jag på mig den här lilla bärbarradion med hörproppar och sprang ut och försökte få in sändningen. Och det gick att få in, och så jämförde jag med lite 89,65, den här Stockholm International-sändaren, lite med P2, lite med den sändaren och lite mot 88 MHz. Och ja, vi ligger ju inte så jättestarkt. Det är någonting, vi måste försöka fixa där lite, men lite bättre kanske har blivit nu, vi får se. Hoppas jag fick upp det lite grann. Ja, visst är det härligt med lite Eagles så här med sådana låtar. Och rent allmänt så kommer jag då spela ganska lugn musik i mina program så här på morgnarna. Fast nu blir jag inte så lugn, jag sprang runt här ute och lyssnade. Och dessutom så kommer jag väl gå igenom lite vad som har hänt ute i världen. För det är en jättebra ursäkt för att pumpa ut sina egna åsikter nämligen. Eller men så de gör, visste ni inte det? alla de här nyhetsprogrammen som finns, det är ju liksom bara ett sätt att pumpa ut egna åsikter, så använder man nyheter som en ursäkt för att vinkla det som man vill. Då kan man liksom få ut det, ja, kan man få ut det sådär precis som man vill. Men nu ska jag gå in på internet på något. DRUDEE, alltså Drudge Report, och så REPORT.com, enter. Då ska vi se då. För Drudge Report, det är ett sätt om man vill skaffa sig lite mer information. Och det är ganska intressant, för det är så här, då sitter en kille i Amerika, jag tror han bor i Washington DC ungefär, ja. Han heter Matt Drudge. Han kör förresten också radioshow på söndagkvällar, deras tid. Så att det blir väl klockan 7 i morgonbitti någon gång man kan höra honom svensk tid. Men Matt Drudge, han sitter alltså hemma framför sin dator och plockar nyhetsstories och lägger ut. Och så, då gör han bara så att han länkar till olika nyhetsstories från olika tidningar och webbsajter och allt vad det kan vara. Man lägger in en länk till någon video också. Och vad han gör är att han sätter en rubrik. Så när man går in på hans sida så ser man då en massa rubriker. Och det är han som har satt dem. Och lite bilder lägger han upp också. Och det här låter ju väldigt amatörmässigt, kan man ju tycka. Vilket är väldigt litet. Och ja, men det kan alla göra. Det är jättemånga som lägger upp länkar. Jag har också det på min sida. Men det intressanta är att Drudge Report har blivit... Man får man standard. Jag menar, jag går in ofta där och kollar på grejer. Och det är ju jättemånga journalister. Och politiker. Han har blivit alltså en maktfaktor i amerikansk politik. Och det hade att göra med att han var först med några stories. Det var några som läckte till honom. Det här med Monica Lewinsky-affären när Bill Clinton var president. Och det här med The Blue Dress och allt vad det var. Han var först med några sådana stories. Han har några källor inom politiken. Han var också först med några källor. Eller med några stories ifrån Hollywood, olika saker. Men sen har han rullat på. Och när man då går in på hans sida. Så är det som sagt. Sällan han har egna stories som han har skrivit. Även om det händer då och då. Men det kanske är någon gång i månaden bara. Som man har det. En gång i veckan kanske som mest. Annars så är det då att han bara länkar till andra stories. Och han har ju en viss... Han är lite libertarian eller lite konservativ, lite sådär. Så att han har en viss vinkling. Man märker det på hans stories. Men annars sen, alla journalister har ju vinklingar. Så att det där berör inte mig. Det är bara det att vissa är ärliga med det och de flesta inte är ärliga med det. Så ja, men vi är neutrala och objektiva, säger de flesta. De flesta vet inte om ens hur vinklade de är själva. Men i alla fall, så att jag går ofta in på Drudge Report bara för att kunna få lite andra nyhetsstories. Som jag skulle kunna få ändå, till exempel genom att gå till AP, Associated Press, eller Reuters, eller gå till CBS News, eller NBC News, eller gå till olika tidningar, New York Times, Washington Post, allt vad det kan vara. Men av någon anledning så är det ganska trevligt att få det serverat. Så här. Man är ju lite lat också. Den största nyheten nu naturligtvis i morse då när jag gick upp vid 7 och knäppte på CNN, det första jag gjorde för att kolla vad som hade hänt. Det är ju så att South Carolina har ju då haft ett av primärvalen för vem som ska bli Amerikas president. Och i South Carolina så stod då mellan de två stora favoriterna Hillary Clinton och Barack Obama. Och John Edwards är också med där. Och den som vann mellan Hillary Clinton och Barack Obama i natt, det var Barack Obama. Han vann stort. Jag ska se, jag är så dålig på siffror. Jag kan se om jag hittar några siffror. Men det var någonting i stil med att han fick 50 och Hillan fick någonting 27% eller någonting. Så att han vann jättestort. Och det amerikanska presidentvalet fungerar ju då lite annorlunda än det svenska. Så det riktiga valet har man ju i höst, i november, så ska man välja president. Och det funkar precis som i Sverige, kan man säga att... Ja, inte precis som i Sverige, men det är så här att partierna ställer upp i val och har då utsett en partiledare. Skillnaden är att i USA så är ju personen betydligt viktigare än partiet. Men det där är egentligen mer en gradskillnad än någon annat. Så precis som att Sverige nu valde avsätta Lars Leijonborg och satte in Björklund. Vad heter han i förnamn? Ja, Folkpartiets nya ordförande där, ledare. Precis som då det partiet utser det, och folkpartisterna i allmänhet får inte vara med och välja, och inte vi andra heller sådär, utan det gör liksom partiet upp internt. På samma sätt funkar det i USA, att partiet gör upp internt vem som ska bli kandidat då, i det här fallet till presidentposten, och det kallas för primärval. Och eftersom det här inte är det så att säga officiella amerikanska valet som då kommer i höst i november, utan det här är partiernas egen eget val till vem som ska bli deras ledare, vem som ska bli presidentkandidat. Egentligen formellt ska jag säga så är man kanske inte riktigt partiledare heller, det finns en ledare också, men kom in på alla de här detaljerna. Men det här innebär att det är partierna själva som arrangerar vem de ska ha som kandidat till det riktiga presidentvalet i november. Och det kallas för presidentval. Men det här innebär att för det första så gör ju inte partierna likadant. De två stora partierna är Republicans och Democrats i USA. Och att det bara är två partier, det beror ju på att man har ett system, the winner takes all, som har att göra med att när det gäller en sak som presidentpost eller regeringsmakt så vill man ha en stark regering. Och därför har man i vissa länder, som i England också, ett system med att den som får mest vinner. Och det innebär i sin tur att det blir två partier, kan man säga, som tävlar. Sen finns det en annan form av demokrati där man har proportionellt. Och det har man då i USA, har man det i deras kongress och senat, där man formera proportionell representation, så man har liksom bägge delarna. Men kongress och senat har ju en annan funktion än vad presidenten har. Presidenten ska sköta det dagliga, den administrativa, den verkställande makten. Och kongress och senat är ju för att stifta lagar, vilket är någonting mer långsiktigt. Och sen finns då den högsta domstolen som ska vaka över att alla följer de regler som finns. För det kan bli tvistemål om man har följt reglerna eller inte. Så att makten i USA är uppdelad på flera olika ben. Det gör att det inte blir bara en maktpyramid, utan det är flera olika maktcentra som har olika roller. Och därför kan det ju då, därför är det tänkt att det ska vara bra att ha winner takes all för just presidenten. För det är viktigt att presidenten kan vara stark och agera snabbt, medan däremot kongress och senat är som parlament där man kan ha flera olika åsikter och dra i långbänk och sånt här. Men eftersom det är partierna själva som arrangerar primärvalen så ser de lite olika ut. Och i natt var alltså South Carolina, i natt svensk tid ska jag säga, så var det South Carolina där Democrats avgjorde vem som ska bli deras kandidat. Och Republicans hade South Carolina, ja det är väl för någon vecka sedan som de hade det sitt där. Jag ska säga nästa val är Tennessee. Och Hillary Clinton som förlorade nu i South Carolina, ja förlorade, hon kom tvåa ska man säga, före John Edwards. Hon har nu rest vidare till Tennessee redan. Hillary Clinton är ju, man kan säga, de äldre Democrats representant. Och Barack Obama är de yngre och kanske mer åt vänsters representant mer. Och jag har funderat på vad som hade hänt om Hillan hade ställt upp redan förra gången. För det var ju så här att Hillary Clinton har varit på gång länge och vill bli presidentkandidat. Och när Bush vann då 2000, det var väl egentligen lite för tidigt för henne att ställa upp redan då. Men nästa gång det var val, 2004, eller rättare sagt 2003 inför perioden då, 2004 till 2008. Nästa gång så var hon en stor favorit och hade möjligen kunnat slå Bush. Men då är det så att en sittande president som har suttit sin första period, en president får bara sitta två perioder i USA, alltså 2 gånger 4 år. Det kan vara svårt att slå honom när han sitter och har suttit en period. Och han hade ju väldigt höga valsiffror också. Och det här innebär att en del presidentkandidater är lite rädda att ställa upp. För det är någonting konstigt i amerikansk politik att har man ställt upp i presidentvalet och inte vunnit, så är man ofta rädd att då har man svårare att komma igen. Jag fattar inte det där riktigt. Jag tycker att har man ställt upp en gång, då har man ju fått träna, då har man övat, då borde man ju vara ännu bättre kandidat nästa gång. Men det funkar inte riktigt så att många ställer bara upp en gång och sen så anses de brända att de inte har en chans igen. Och Hillary Clinton, jag tror att hon inte riktigt vågade ställa upp då 2004 för att hon hade stor risk att förlora då. Att hon väntade till 2008. Det förutspådde jag då när Bush vann 2000. Och jag tror det var därför som hon inte ställde upp förra gången. Men då kan man fråga sig, nu har hon fått en stor konkurrent i och med Barack Obama som inte fanns på banan då på den tiden. Så det kanske hade varit smartare för henne att ställa upp förra gången då inte Barack Obama fanns med och då hon var den absoluta favoriten ibland Democrats. Så då hade hon haft en stor chans att vinna. Och nu är det verkligen frågan om hur det går. Det är fortfarande helt öppet vem som kommer att vinna mellan Barack Obama och Hillary Clinton. Och den fighten är ganska hård. Så att det ska bli intressant att se. Men primärvalen arrangeras i alla fall av partierna. Och jag ska berätta mer om det senare. För det är ganska intressant att följa. Oj, 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 vad starkt det blev. Ja, det är Mozart som tränger sig på här igen. Ja, det var skönt att komma igång och få lite sån här musik på morgonen, va? God morgon, det här är Föreningen Musik och Media. Och jag är inhoppare för Thomas som sköter det här i vanliga fall. Så jag hoppar in här och sänder lite grann och provar på. Men nu har jag lyckats koppla in så jag kan lyssna efter den här kompressorn också. Så att man har lite mer möjlighet att höra hur den arbetar. Jag ska testa nu, märks det när man vrider ner på vänster kanal där. Just det, jag ska kolla då. Så där svagt var det förut. Så där körde vi förut. Och då gick jag upp till dit. Ja, just det, klockan 3. Och nu är det starkt. Sen ska jag lyssna hemma och höra hur det hörs också. 1, 2, 3. Ja, det distar. Jag undrar var det distar. Det är inte kul alltså. Jag undrar var det distar någonstans. Här ska vi se om vi går ner där igen då. Tyvärr går det inte att lyssna efter sändare här som sagt. Jag var ute nu när musiken gick. Tog jag min lilla radio och pluggade i hörlurarna och sprang runt och lyssnade. Och jag ligger fortfarande svagare än mycket annat. Svagare än man borde. Men frågan är var är svagare någonstans? Hallå, hallå, hallå. 1, 2, 3. Där distar jag. Det är inte kul alltså. Hallå, hallå, hallå. Men jag undrar om ni inte är här redan på micken det distar. För så där låter ju inte musiken. Nåja. Vi ska testa i alla fall då. Sådär någonting. Ha, jo. Så Thomas kommer tillbaka nästa söndag mot oroliga. Och sänder då 9-11. Och jag hoppar in den här söndagen. Jag var ju här igår lite och provade lite mellan 18 och 19. Jag försökte koppla in telefonen också. Men det gick tyvärr inte. Jag höll på en lång stund här i morse. Och kopplade fram och tillbaka. Men tyvärr går inte det. Så att det går inte att koppla ut någon i sändning nu. Det är lite synd alltså. Jag har ett telefonnummer här annars. Det är till en mobiltelefon här som man ska kunna koppla in och ringa. För det vore kul att kunna få med lite lyssnare sen när jag kommer igång och börjar sända mina program på lördagarna då mellan 9 och 12. För att då kommer jag ta upp aktuella saker. Och det vore ganska roligt att ha med folk och kunna diskutera lite. Så telefonnumret då blir 0737 046695. Det är jättesvårt, alltså vilket långt nummer. Kan man inte ha bara nummer 4 eller sådär? Det är väldigt mycket. Men om du vill kan du ringa in i alla fall. Jag kommer inte koppla ut någon i sändning, det funkar inte. Men 0737 046695, annars är numret. Nu får vi se. Hoppas den är på den här mobiltelefonen. Ja just det, jag lyckas inte ens få igång den igår. Jag kunde inte få igång mobiltelefonen igår. Ja, man känner sig lite gammal med alla de här nya grejerna som har kommit. Men jag skulle berätta i alla fall om det amerikanska primärvalet. För då är det så att det riktiga presidentvalet är i höst och partierna arrangerar själva primärvalet för vem som ska bli kandidat. Jag ska sänka nivån lite. Det är otrevligt med den där disten hela tiden. Man vet inte var den kommer ifrån. Alltså, jag går ner lite grann så där. Ska vi se. Vi sätter den så någonting. Klockan två. Ja, nu står rattarna på klockan två. Jo, men vad som var rörande att se. Det är alltid Iowa varje gång. Och då har både republikanerna och demokraterna sitt primärval där. Och då har man ju flest kandidater för att ibland kan det vara en 5, 6, 7 kandidater för varje parti. Och i Iowa så hade då republikanerna ett val där de samlade sig varje valdistrikt och gick in och röstade på den som skulle bli, och så kom resultatet ut. Det var ganska smärtfritt. Men Democrats, de har ett jätteintressant sätt att vaska fram alla sina då, vad det kan vara, 7-8 presidentkandidater i primärvalet i Iowa. Och tack vare C-SPAN som jag berättade om igår, det är alltså en tv-kanal man kan se på internet. Jag följde där, och jag kan säga, jag kollade också på CNN och BBC och Sky. Men CNN, alltså, det är så mycket prat och det är så mycket tjafs fram och tillbaka. Ska ni följa såna här saker, alltså, jag kan bara rekommendera C-SPAN. Man kan gå in på internet, c-span.org. Och då var det så här, Iowa, att i de olika valdistrikten så samlades alla lokala demokrater i en stor sal, i någon skola eller någonting. Och så utsåg man en mötesordförande för kvällen. Och sen gjorde man så här. Man sa att alla ni som är för Hillary Clinton ställer i den där hörnan. Och ni som är för Barack Obama ställer i den hörnan. Och ni som är för John Edwards ställer i den hörnan. Och ni som är för Kucinich, jag kommer inte ihåg vad han heter i förnamn, ställer i den hörnan. Och ni som är för Bill Richardson ställer i den där hörnan. Och det var som en öppen demokrati, därför att det hör till sakerna att det var någon som utsåg som sån här mötesordförande. Det röstade man om först vem som skulle bli. Men sen var det inte så att det var någon som stod och pekade var alla skulle gå, utan då var det personligt att då samlades folk i de olika högarna. Och en del var ju riktiga supporter som verkligen var för Bill Richardson och sådär, hade knappar på sig. Och en del var öppna och mera vanliga, hade inte bestämt sig. Och då gjordes det uppifrån podiet. Först hade man räknat ut, man hade räknat alla hur många man var. Och så hade man räknat ut hur många man minst måste vara för en kandidat för att den skulle kunna gälla. Det var som en undre gräns. Och då samlades man och sen räknade de här grupperna sig själva. Och det var inte så att det fanns någon ledare så där utsedd, utan det var en som började räkna och sa då, han pekade på en person och då sa den one. Så pekade han på nästa så sa den two. Så alla visste vilket nummer de var själva. Och så pekade han på nästa som sa three. Och så fick de upp då, i varje av de här olika grupperna fick de upp hur många de var. Och där visade sig att en del kom inte, från podiet hade man sagt, och man hade räknat ut hur många man var i hela salen och räknat ut hur många procent man måste vara och vad det blev i nummer. Så man visste då att det måste vara någonting i stil med, jag kommer inte ihåg om det var kanske 57 eller 28 kandidater just i det här distriktet då, för varje, för att de skulle komma över gränsen. Och så stod de där grupperna där och räknade sig själva så att säga. Och om de inte kom över den här gränsen, då insåg de ju att nej, det håller inte. Och sen fanns en del av dem här som verkligen var för en viss kandidat som gick runt och försökte övertyga de andra lite grann. Men på väldigt öppet och snällt sätt. Det var inte på något aggressivt sätt, va? Det var helt fantastiskt. Det var verkligen rörande att se det här i Iowa. Och om de kom under den där gränsen på ett visst antal kandidater, så insåg de att det håller inte, våran kommer inte att funka här. Och då gick de över, de som var mest lättflytande, som inte var så mycket för kandidaten, de gick först över till någon annan då istället. Och sen splittades det upp då. Så att redan där så splittades det upp en del kandidater som inte gick vidare. Då ska man komma ihåg att det här var alltså C-SPAN, menar jag, sände från ett sånt här valdistrikt. Så det var inom det speciella valdistriktet man inte kom vidare. Men för det första så kunde de kandidaterna komma sen, som är guvernör i New Mexico och som tidigare var någon form av minister för Bill Clinton. Han var väl han hade energifrågor och Energy Department, och så var han på FN också. Men hur som helst, han ramlade under spärren på just det här distriktet de visade. Men han kan ju fortfarande vara kvar i primärvalet i nästa stat. För efter Iowa så gick det till New Hampshire. För det är ju så att de olika staterna i USA har givetvis olika befolkningar och olika preferenser. Så att om man förlorar i primärvalen i en stat, så är man ju inte körd, utan då går man vidare och kan lyckas bättre i nästa. Till exempel i natt så förlorade Hillary Clinton i South Carolina. Hon fick ungefär 25 mot Barack Obamas 15% hon fick faktiskt mindre än hälften av vad han fick i röster. Men hon satsar nu på Tennessee, och en del kandidater ställer inte ens upp de första, för de tror inte att de kommer lyckas så bra, utan de väntar till lite senare stater. Så att det är ingalunda så att de här första starterna rensar ut vad som ska komma senare, utan man kan ställa upp i vilka stater man vill av de här i primärvalen. Men det var som sagt väldigt, väldigt rörande att se hur Democrats hade en levande demokrati. Att folk gick runt om mellan olika, att de kunde sköta det här. Det var ingen skrik eller bråk eller inga konstigheter. Det var liksom vanliga väljare plus några intresserade för de här kandidaterna. Och hur en del försökte övertyga lite, men det var inte så mycket agitation, utan mest var att de gick runt mellan de olika grupperna. Och till slut så hade de liksom hållbara grupper då, där man hade kommit över den här undre gränsen. Och sen efter det så skedde den verkliga röstningen då för hur många man var. Då gick man runt centralt, från centralt håll, och räknade de här olika grupperna och kom fram till många av sådana saker. Så det var väldigt, väldigt rörande att se. Nu klockan 10:05. Jag kan säga att det här är Föreningen Musik och Media. Ansvarig utgivare är Föreningen Musik och Media. Och Thomas är ledig idag och jag är vikarie för honom. Jag heter Lasse Lundberg. Jag har hoppat in här på söndagen. Och så ska jag börja sända på lördagarna sen. Jag börjar mina riktiga program då. Mellan 9:00 och 12:00 på morgonen. Så gick det till på Democrats i Iowa, och sen gick man vidare till New Hampshire. Jo, New Hampshire är betydligt mer, alltså liberal, demokrat, det är alltså mera storstadsmänniskor, moderna och liberala åsikter, det liknar Sverige mycket mer. Va? Och Iowa är ju mer av en lantlig bygd, mera på landet, men ändå inte lika republican som de flesta ställen är på landet i USA. South Carolina däremot är betydligt mer republican. Och på republikanska sidan så lyckades John McCain stort. Han vann där i South Carolina. Han är ju nationalist, kan man säga, verkligen för USA, stolt över att vara amerikan. Och han satt ju krigsfång i Hanoi i, nu ska jag komma ihåg, var det 7 år eller någonting, ganska länge. Och blev torterad väldigt hårt. Han hade chans faktiskt att bli frisläppt ifrån fångenskapen. Därför att nordvietnameserna då kände till att hans pappa hade varit någon hög militär också i Navy. Och av någon anledning så vet jag inte om de tyckte att det skulle vara någon propagandavinst att fria honom. Men han vägrade eftersom hans kamrater satt kvar i fångenskap. Så han blev kvar i många år till då. Och de hängde upp honom i armarna bakom kroppen i vad kallas den tortyren för, papegojan eller något sånt där, hängde upp och slog honom väldigt hårt, men också hängde upp honom armarna som han är invalidiserad nu och kan aldrig höja. Om ni ser John McCain på bilder, han vinkar eller sådär, han kan aldrig höja armarna högre än halsen ungefär, så han kan inte göra honnör. Och förmodligen kan han väl inte kamma håret själv, jag vet inte om man kan borsta tänderna ens. Men han har då ett starkt gensvar ibland många som är pro-militär eller proger, så har han en väldigt stark respons. Och att han vann i South Carolina kan dels bero på att det är en mera republican stat, men också att det är väldigt många militärer som har pensionerat sig där. Men det var alltså inte nu natt som han vann i South Carolina, utan det var den omgången var förra veckan eller någonting. Men så går det till att, som jag sa i början, partierna utser ju själva sina kandidater för vem som ska vara med i det riktiga presidentvalet i höst och i november. Och på republikanska sidan så står det ju fortfarande, det är inte John McCain som är den klara ledaren än så länge på långt när. Mitt Romney är ju stark också och Huckabee finns ju med fortfarande. Mitt Romney, han tillhör, jag nämnde New Hampshire nyss, alltså Mitt Romney tillhör väl de här som gillar corporate, alltså big business, SAF i Amerika, storfinansen, big business och kanske även nyliberaler, va? Mitt Romney är liksom på den sidan och John McCain som sagt är väl mera på nationens sida. Huckabee, han är konservativ och har väl framförallt de kristnas röst i stor del. Kanske inte alltid röst, det är inte alla, en del av de stora tunga kristna namnen har inte stött Huckabee, Mike Huckabee, för att de tror kanske inte att han kommer vinna. Det har att göra med det också, det är ju taktik. Det är inte bara vem man tycker bäst refererar till sina åsikter, utan det är också vem man tror kan slå en annan kandidat som man kanske tycker är värre. Och vem man kanske tror är en bra ledare för landet, även om man inte alltid delar åsikterna. Så det är flera saker som gör vad folk röstar på här. Men man kan säga att de tre stora spelarna på den republikanska sidan är ju då konservativ, kristen. Han har verkligen varit tydlig med sina kristna värderingar också och pratat om dem väldigt tydligt och så. Mike Huckabee då, och så har vi Mitt Romney som är kanske modern, storfinans, globalisering, big business, storföretagsvän. Men kanske inte den lille människans vän direkt. Det har sagt så här i den amerikanska kommentatorerna att Mitt Romney representerar den som gav en sparken. Och Mike Huckabee representerar den arbetskamrat man hade som också fick sparken. Så har man sagt lite grann. John McCain är alltså republikan, men det är många democrats som gillar honom. För han är den som ligger mest i mitten och som inte är lika tydligt republikan, kan man säga. En annan av republikanerna som är med i primärvalen här, det är ju förstås Rudy Giuliani. Han var ju då borgmästare i New York och han blev ju känd under 11 september eftersom han gick runt i stan och försökte ena stan och liksom försökte ena folket och ta kontroll genom att han tillsammans med polischefen och National Guard, allt vad det nu var, hela emergency och allting, liksom satte någon kontrollposter ute där det hände. Och gick runt ut och var tvungen att flytta posten till något annat ställe när det var fara för liv. Och han tog en väldigt aktiv roll under 11 september. Han är också känd för att ha minskat brottsligheten ordentligt i New York. New York var ju under flera decennier känd som den stad som hade värst brottslighet i Amerika. Och ja, jag vet inte, i världen kanske inte. Men vad Rudy Giuliani gjorde, och även polismästaren där, Rudy Giuliani var alltså borgmästare då. Vad han gjorde var att han införde ett nytt sätt att attackera brottslighet. Nolltolerans. Så att i en stad som New York där det var rån var vanliga, överfall var vanliga, misshandel vanligt. Där satte han ribban väldigt lågt så att krossade fönsterrutor skulle polisen liksom, redan där skulle de börja agera och gå efter och försöka få tag i vem det var. Och klotter, redan klotter skulle de gå efter och verkligen sätta hårt mot hårt och direkt reda på vem det var och arrestera. Så han började liksom redan på den låga grunden och den brottsbekämpningsfilosofin är att brottslighet trivs och frodas där det redan finns mindre brottslighet och kan starkare, grövre brottslighet känna sig hemma och kan växa. Man kan jämföra det, man kommer till ett ställe där det är nerskräpat och tycker de flesta är okej att fortsätta kasta lite, det gör inte så mycket va, då blir man inte lika noga. Och att brottsligheten är lägre i de fina kvarteren och på rika ställen har ju till stor del att göra med att det redan är så snyggt och välhållet och sådär, så att det skulle märkas mycket mer om brottslighet fanns där. De flesta vågar inte göra det där. Så den filosofin använde Rudy Giuliani och lyckades få ner brottsligheten i New York enormt. På att denna brottsligheten är alltså lägre än Stockholm. Det är alltså större risk att råka ut för våldsbrott i Stockholm. Framförallt kanske man befinner sig runt Sergels torg, men överhuvudtaget i Stockholm, än i USA, alltså rån, överfall, misshandel och så vidare, än i New York. Och det är ju verkligen anmärkningsvärt. Nu kan man säga väldigt mycket om statistik och det finns säkert många olika undersökningar. Jag har bara läst några stycken, men de har varit ganska entydiga. Jag har läst en del i alla fall. Men hur som helst, så brottsligheten har fått ner något enormt och det är ett starkt kort för honom, plus 11 september ett starkt kort för honom. Och vad det gäller de politiska frågorna så är då Rudy Giuliani mera liberal när det gäller frågor som abort och samkönade äktenskap och sådana här saker. Men om vi jämför det med Mike Huckabee på republikanska sidan, han är då emot sådana saker generellt, både aborter och samkönade äktenskap. Minns jag rätt så är Rudy Giuliani för Second Amendment, alltså det här The Right to Bear Arms som finns i amerikanska grundlagen, att varje skötsam medborgare ska ha rätt att kunna försvara sig, alltså kunna rätt att bära vapen. Där finns också en skiljelinje mellan olika kandidater tycker. Ja, så där ser det ut nu i de amerikanska primärvalen. Och jag ska säga att när jag beskrev Iowas primärval ibland Democrats, det är alltså inte så att Democrats har beslutat att göra sig över hela landet. Utan de partierna då, Democrats och Republican, bestämmer ju själva i varje delstat hur de vill lägga upp sina primärval. Det är till och med så här att i vissa stater så har då partierna öppet för att man kan rösta på andra kandidater. Och i vissa fall så hjälper de bara för sitt eget parti, så att säga. Det vill säga Democrats och Republicans arrangerar vissa stater bara för Democrats och Republicans och vaskar fram vem som ska bli kandidat. Men i vissa stater så har man öppet även för andra kandidater som kan komma in. Jag ska nämna en annan kandidat som kanske ligger lite mera utanför. Han heter Ron Paul och är den verkliga libertarianen. Det är alltså de som i stort sett vill att man ska koppla ner hela staten. Det ska inte finnas någon stat i stort sett. Nattväktarstat. Och då menar de att då blir full frihet om man inte har så mycket stat över sig. Då måste jag säga vad jag tycker att vad man brukar säga om nationer. Varje land har en armé. Sin egen eller någon annans. Man kan ju föra det med varje stad har sin poliskår, sin egen eller någon annans. Så att kopplar man ner staten helt och hållet så blir det ju ingen annan frihet då, som anarkister kanske tror. Utan det blir den starka som bestämmer. Det är inte så att de starka kommer sitta och vänta. Jaha, är det fritt? Utan då kommer många vilja försöka greppa tag i den här detta vakuum av makt som finns och bilda någon egen maffia. En del gör för att de själva vill ha makt. En del gör för att de är rädda att andra ska ta makt. Så att de här libertarianerna är nog ganska naiva, precis som kommunisterna var på 70-talet enligt min åsikt. Men så ligger det till. Så det där är vad som pågår i amerikanska valet. Och det är kul i alla fall att det finns en sån bredd på saker. Och Hillary Clintons stora trumfkort hon kommer spela med, det är förmodligen nu Universal Healthcare, för hela sjukvårdssystemet är ju annorlunda i USA än här. Och när Bill Clinton var president så försökte Hillary att driva igenom Universal Healthcare, men det lyckades inte. Och nu kommer hon med största sannolikhet, det är helt klart, kommer hon att börja arbeta på det igen. Och det här har givetvis Barack Obama också tagit upp. Det kanske han inte gör för att hon gör det, men han har ju också pratat om de frågorna. Och ja, det finns mycket att säga om det också, så att vi får se vad som händer. Men nu kan jag inte prata längre, nu ska jag ta lite musik här igen. Du lyssnar till Föreningen Musik och Media och jag heter Lasse Lundeberg, hoppat in här som ersättare för Thomas som kommer tillbaka nästa söndag. Och jag kommer att börja sända på lördagarna från med nästa lördag då, 9-12. Och också radiolars.com. Oj, nu börjar jag spela här. Här har vi EFMM, The Eagles och Twin. I'm just a rider. Ska man inte hinna gå och hämta kaffe än innan låtarna tar slut på 95,3 Höga Mörts. Vi sänder i stereo också. Jag är så spänd på att komma hem och lyssna hur det här låter efter sändare sen. Rikna och skruva upp volymen här. För vi har legat ut lite svagt i nivå tidigare, så jag tänkte att jag skulle justera det. Ja, det var en hel del av den amerikanska presidentvalet, men nu får det vara nog med det. Vi får återkomma till det lite senare. Som jag nämnde igår då, så kommer jag väl även ta upp en hel del om klimatet också. För det är en fråga som verkligen kommer att bli stor framöver. Hela klimatfrågan. Och den är väldigt stor. Det pratas ju väldigt mycket nu om att, eller det är väldigt många som tar ut någon liten del i klimatfrågan för att de har någon personlig agenda eller intresse för det, men egentligen så berör den frågan, den berör faktiskt de flesta saker. Och det är väl någonting som jag kommer att ta upp i de här programmen. Jag skrev så här på min hemsida om det. Den fråga som kommer öka intresset de närmaste åren är klimatfrågan. Rättare sagt, frågan berör grundläggande och därmed allomfattande förhållanden som demokrati kontra diktatur, konsumtionssamhälle kontra återvinningssamhälle, modernitet kontra konservatism, globalism kontra nationalism, personlig frihet kontra grupptrygghet eller grupptvång rent idag. Så frågan är, kommer de här miljöfrågorna att påverka vår livsstil? Vad vi värdesätter? Kanske en agenda hos fiender till västerlandet? Och finns i så fall en motsatt dold agenda hos utvecklingsoptimister och finansiella särintressen? Som alltså under inga omständigheter vill erkänna industrins påverkan. Ja, det skrev alltså på min hemsida radiolars.com, och eftersom det är så mycket prat om det här med miljön och många tror liksom inte alls att det är någonting och tycker det är en stor historia, och andra är väldigt upprörda. Kan jag avslöja, kan jag berätta vad jag tycker, det är bra att vara öppen med sånt. Alltså jag är också väldigt orolig för miljön, har varit i många år. Det finns verkligen allvarliga saker här. Men jag tycker alltså att frågan är betydligt mycket större. Det är inte bara frågan om någon teknisk grej här vi ska försöka fixa, utan egentligen handlar det om vår livsstil. Det handlar om västerlandets hela livsstil, hela uppbyggnad. Den ekonomiska och den materiella. Och det handlar då även om livsinställning. Hur man lägger upp hela sitt liv. Om man ska stressa, arbeta, göra så mycket som möjligt och hinna med, lyssna på alla program och göra det och så vidare. Eller om man ska återvinna, eller om man ska ta hand om sin kropp och allt vad det här innebär. för den både höga ekonomiska och höga teknologiska nivå vi har här i västerlandet. Den får vi inte gratis, utan den får vi tack vare den stora energi, det stora arbete vi lägger in. Ja, det är en livsstil. Det går egentligen inte riktigt att klara sig annars. De länder där man tar det lugnare, där man kanske sätter andra värden högre, där klarar man sig inte lika bra ekonomiskt. Och det där tycker jag borde vara en tankeställare till oss. Vad är egentligen som är viktigt för oss? För vad som finns här i västerlandet, vilket jag är uppväxt i och känner mig hemma i, och jag skulle inte klara mig på något annat sätt, men det finns någon form av idé om att det här är den bästa av alla världar och alla borde bli som oss. Det märks i u-hjälpen till exempel. Man ska åka till Afrika och göra dem till svenskar. Då var liksom, men varför det? Då har man liksom sagt att vi är bättre än dem. Just det med Afrika är intressant, för att det är där vi kommer från allihopa. Det är där människan finns. Och sen människan då började utvecklas, så har vi varit jägare-samlare under herrans lång tid. Och det finns fortfarande många kvar i världen som lever som jägare-samlare. Och så var det några som lämnade Afrika och började utveckla jordbruk i Mellanöstern. Ja, det börjar inte där. Det börjar med att folk spreds lite över Europa och även där ner till Australien. Och sen lite senare så utvecklades jordbruket. Så att de första europeerna var faktiskt jägare-samlare, och sen kom jordbruket efter dem, kan man säga. Och det finns givetvis även i Afrika. Men vad vi ska komma ihåg är att den här, det är bara 10 000 år sedan man började med jordbruk. Alltså började, det var inte så att alla ställde om då, utan det var då det började, medan fortfarande många var jägare-samlare. Så att det här är bara några av de senaste 1000 åren som vi har ens gjort jordbruk. Och när det gäller vårt industriella samhälle, du frågar vad man ska sätta gränser, men man kan faktiskt säga att det har rört sig om 100 år. Om vi pratar om den industriella revolutionen i slutet av 1800-talet då i England i första hand. Eller om man ska ta en sån sak som upplysningstiden kanske på 1700-talet, som också förändrade en del. Så att det är väldigt, väldigt nya saker. Om vi tittar på globaliseringen som det heter nu, den är ju helt otroligt kort i hela människans historia. Så vi får inte glömma det, att det här är ett experiment vi håller på med. Och när jag bodde i Amerika så körde jag ut bilen ibland ut i öknen. Och så tänkte jag att om bilen pajar nu så är jag död alltså. Det skulle räcka med att luftkonditioneringen kraschar för att jag inte skulle klara mig. Och så tänkte jag, här har då indianer levt liksom i tusentals år av jorden och klarat sig. Jag har väldigt respekt för dem som fortfarande kan det. Jag skulle inte klara att bara leva så. Så jag har liksom blivit helt... Jag har blivit fråntagen om grejerna, skulle man kunna uttrycka det som. Och jag har väldigt respekt för de människor som kan leva direkt av naturen och den här jägar-samlar-stilen som fanns, där man hade lättare i vissa fall att flytta. Man flyttade med djur och flyttade med där man kunde. Sen man ju lättare. I andra fall så var man ju lättare att bli utslagen. Och väldigt många av de kulturerna dog ju ut och blev utslagna också. Men många blev utslagna för att de hade stannat och börjat odla och då börjat överutnyttja marken. Så det här med klimatfrågan, att vi sågar av den gren vi sitter på, det är ingenting nytt. Det har liksom hänt flera gånger tidigare. På Påskön till exempel, där man högg ner alla träd. Så att man inte hade några träd och inte kunde bygga båtar för att åka ut och fiska med och inte elda med heller. Sen övergick man till kannibalism och så dog kulturen i stort sett ut där. Det finns även i Mellanamerika, man har hittat civilisationer som har levat, som har gått under där förmodligen tillgång på bränsle, på virka, har tagit slut. Och vad det gäller klimatfrågor så har jordens klimat förändrats många gånger, och det var ju mycket tack vare det vi lämnade Afrika till att börja med. Att det blev en istid och det blev då mindre vatten i Afrika, blev torka. Dessutom så sjönk ju då så mycket vatten bands i inlandsis, så sjönk ju havsnivån ordentligt. Så det var lättare att vandra över till Mellanöstern till och även hela vägen till Australien. Så därmed, och de senaste 10 000 åren har faktiskt jorden haft ett ovanligt stabilt klimat. Min teori är att det kanske är därför civilisationen har utvecklats. Det kanske är därför jordbruket fick fast fot mer. Och även att hålla djur. Och det kanske är därför civilisationen kom till. För i och med att människan lämnade det här med jägare, samlade mer och mer och började stanna och ta några växter och odla och fånga några djur och hålla. Då ändrades ju hela samhällsinställningen. Plötsligt blev det här med äganderätt viktigt. Det hade ju inte varit det på samma sätt. Man hade varit mindre grupper, kanske 100 personer som hade flyttat sig som nomader och jagat djur. Men nu blev det så att vissa ägde djur. Man höll djuren som sina och vissa ägde mark. Det här är vår mark. Och då förändrades mycket. Då kom plötsligt det här med vem som ska bestämma, vilka som bestämmer över andra och slaveri och alla sådana saker. Och de moderna religionerna kom ju, om vi tar de här tre stora världsreligionerna då, judendom, kristendom och islam. Judendomen kom ju först och det var ju ungefär 5000 år sedan. Och det är frågan om den också, det här med en gud, monoteismen, om den kom ur det här att man samlades på ett ställe och höll kontroll över jorden. För tidigare så trodde folk mer på att det fanns olika gudar på olika ställen. Någon för havet, någon för bergen, någon för himlen och solen och så vidare. Och det här innebär ju då, vad jag förstår, om man var ute i skogen, att man inte alltid var under makt av samtliga gudar, utan det kanske var någon gud åt gången. Och det gjorde att hela frågan om religion då var på ett annat sätt. Jämfört med nu när vi anser att de som är religiösa, alltså att Gud finns överallt och ständigt och det är en gud. Vilket leder liksom som en rak linje till globalismen på ett sätt. Där vi håller på att få en världsregering också. Och då kan man ju alltså ställa sig frågan om allt det här, hela den civilisationen uppkom ur det stabila klimat som har varit under 10 000 år. Vilket är ganska ovanligt med stabilt klimat så länge. Så en sak vet vi i alla fall, att vi måste vara beredda på klimatförändringar. Det första som kommer att hända nu, det är väl att havet stiger mer. Vilket kommer att lägga en hel del under vatten. Och det var inget större problem när man var jägare och samlare. När de första indianerna, man kan säga så, kom till Nordamerika, så befann man sig vid kusten ofta längre ut, det som nu är under vatten. Men när man är jägare och samlare så är det lättare att flytta sig då helt enkelt. Och en annan sak som händer med en civilisation som våran, det är ju att alla måste vara mera lika. Man kan inte tillåta lika stor differens mellan olika, om det nu är religioner eller statsskick, olika ismer, utan det krävs på något sätt att alla måste vara lika. Och även när man har, det här som är så intressant, för jag levde i USA eller Amerika, både Kanada och USA i 12-13 år. Om man jämför USA med Sverige så är det mångfald både vad gäller politiska idéer, religiösa idéer, vad gäller affärsidéer, vad gäller företag, stora och små, vad gäller hur människor är. Det är betydligt en större öppenhet än det är i Europa och framförallt i Sverige. Men vad som är så konstigt med USA, trots denna öppenhet, trots denna mångfald, så finns det ändå en skrämmande likriktning när det gäller politisk korrekthet. I USA, mer än, inte mer än i Sverige. I Sverige är det betydligt mycket värre, men vi är i alla fall mer ett homogent land. Men även där, även i jordens mest diversifierade västerland, USA. Även där får man likriktning. Och då tänker jag på sådana saker som är alltifrån Britney Spears. Men om vi tar det här med rökning i totalt förbjudet och fel nu, vilket jag tycker är bra. Jag såg och bevittnade min egen pappa dö i lungcancer. Men nu är det liksom helt fel att röka. Det var ju samma sak i Europa. Man rökte överallt. Kom mitt första besök på radhuset. Jag kommer fortfarande lukten från en stinkande fimp där i en av musikstudierna. Jag tror det var studio 3. Men nu är rökningen liksom helt ute. Och det är ju bra. Men det är lite läskigt att alla går i samma takt då. CBS hade förresten... Det finns en barnserie i USA som heter Sesame Street. Som påminner lite om Mupparna. Det är lite samma idéer med såna här dockor och lite samma upphovsmän kanske. Och då har man beslutat ge ut Sesame Street på DVD. Alltså de första avsnitten som gjordes för en 30 år sedan ungefär. Som en rolig sån här tillbakablick. Sesame Street för 30 år sedan har man gett ut på DVD. Det är bara det att den inte är barntillåten. Alltså, jag kommer inte ihåg om de satte på en sån här sticker nu att liksom börja visas för barn under 14 år eller någonting. Varför det? Jo, för den första avsnitten av Sesame Street, där var det ju någon som rökte. Och dessutom var det barn som lekte på någon byggarbetsplats, kröp in i någon sån här rör och ut och hoppade. Och det får man inte göra idag. Därför att man kan skada sig. Det var dessutom en scen i det första programmet med någon vuxen man som gick fram. Det var någon flicka då. Ja, vad kan hon ha varit? 7-8 år någonting. 6-8 år. Han gick fram till henne på gatan och pratade med henne. Det var så trevligt och snällt. Och sa, du kan få komma hem till mig. Och så bjöd han henne på sötsaker och sådär. Så då kan man förstå att det är en hel del saker som var okej att göra för 30 år sedan. Men som inte går att göra idag. Apropå det, jag kommer ihåg någon återblick, något program jag såg. Beppe Wolgers satt i ett badkar med vatten och badade tillsammans med något barn. Minderårig, definitivt. Och det är också, det ska man aldrig kunna ha liksom på TV nu. Och då kommer vi in på en annan debatt. Det är det att det är givetvis bra att vi skyddar våra barn, men går man för långt så får de aldrig lära sig livet och blir de helt borta. Men vad jag skulle säga här, det var att även i ett land som USA så är det en sån enorm politisk korrekthet i vad man får tycka och inte tycka och säga, inte säga och så vidare. Och det gör mig orolig när det gäller globalismen. För även om hela idén med globalismen är en form av öppenhet och frihet och nyliberal anda och så vidare, så här det kommer inte bli så. Det kommer liksom bli att det blir som USAs system över hela jorden. Och nu tycker jag i för sig att USA har det bästa, den bästa grundlagen av alla västerländska demokratier. Men det visar också på den risk det som händer, vilken enorm likriktning det kan bli även när man har frihet. Jag ska också nämna, jag arbetade i USA under många år, och vad det gäller på arbetsplatser, vad man får säga och inte säga, det är väldigt liksom inskränkt då, för att det finns väldigt hårda lagar för att stoppa det här. Börjar med att man vill stoppa rasismen och stoppa sexuella trakasserier, vilket är bra givetvis, för det här är ju saker som var betydligt mycket värre för. Men det här är så lätt i USA, där yttrandefriheten är så viktig. Det är lätt att, framförallt på storföretag, det är värst på de stora företagen, det som är så intressant. Det är väldigt strikt så här vad man får säga och inte säga, vad man får göra och inte göra och sådär. Det är väldigt strikt. Och det intressanta är att de stora företagen i USA, big business och corporations, big corporations, det är där den här likriktningen, alltså det är en massa konstiga avarter som kommer av ett öppet demokratiskt samhälle. Vilket jag inte nedvärderar, va? Men man måste inse riskerna. En av demokraternas kandidat, John Edwards, han ligger på tredje plats. Nu i South Carolina fick han väl, jag tror, 15% eller någonting. Han har blivit stormrik och multimiljonär genom att han har stämt en väldigt massa företag. Ni har talat om de här fallen med exempel McDonald's som fick böta till, det var någon kvinna som hade åkt in med bilen i drive-thru där man kan köpa McDonald's saker, så hade hon beställt kaffe då som är jättehett, så hade hon satt det mellan benen då i bilen på sätet, och då hade ju givetvis den här koppen hon hade, den hade hon ju klämt ihop så att locket hade farit av, eller då, så hade hon fått jättehett kaffe över sig. Och hon vann då. Hon stämde då McDonald's för det. Jag inte vet jag för vad, för kaffet var för hett eller någonting. Och då kan man ju fråga sig, det där är ett sånt där fall. Alltså John Edwards var en sån advokat som har drivit en hel del sådana fall. Och det är så han har blivit så rik. Det är därför han har råd att ställa upp i amerikanska presidentvalet. Och den ideologiska grunden för det här, det är att den lilla människan ska kunna försvara sig mot de stora starka. Det är det som är den fina grundidén. Alternativet som det var förr, det var att stora företag eller rika stora intressen kunde liksom bara köra över den lilla människan. Och i och med att rättssystemet då skyddar de första i första hand, eller skyddar de små i första hand, så ska man alltså kunna gå till en domstol. Om några stora rika har kört över människor, så ska man då kunna driva det i domstol och få skadestånd. Det är den goda tanken. Och det kom ju givetvis mycket, var ju arbetarskyddsregler, att hade man fabriker där maskinerna var farliga, så att händerna höggs av på arbetare, om man då bara kastade ut dem och anställde en ny, vilket man gör i Kina idag, vilket de här globalisterna tycker är så bra. Det var så den lagstiftningen och den hela filosofin om lagar kom till. Men ibland har det då gått för långt. Som i det här McDonald's-fallet jag berättade om. Jag tycker personligen att det var kvinnans fel som, och det var hon som var ansvarig för att hon brände sig på kaffet i det här fallet. Men det funkar inte alltid så i domstolarna, för det är lättare om man har en stackars liten människa, så är det lättare att sätta åt en stor korporation ibland. Så ibland så är det därför de vinner de här fallen. Men det här innebär att vi måste alltså tänka efter hela vår västerländska idétradition och konsumtionssamhälle och industrialism. Det är dags ibland att vi tänker efter om den verkligen är den bästa. Och det är inte sagt att vi kommer att överleva. Det räcker med en börskrasch för att det ska bli panik. Och vad är en börskrasch? Jo, det är liksom vad man tror att pengarna i framtiden ska ge. Börsen är liksom bara vad man tror då. Det är inte ens på riktigt. Men det blir ju på riktigt eftersom alla då rusar efter och tror samma sak. Och börserna påverkar varandra som dominobrickor. Och jag säger inte att det är fel med börshandel. Det är ett väldigt bra sätt att hålla öppen kapitalism. Det är det bästa sättet. Men vi måste komma ihåg att vi lever högt men väldigt farligt. Energifrågan är nästa sak. Vad händer om inte bankomaten funkar? Ja, då får man inte ut sina pengar. Vi har sett internet nu som kan utsättas för sabotage. Vad händer om inte strömmen bara slutar fungera plötsligt? Och mat, våran mat liksom kommer ifrån andra kontinenter ibland. Kött från Brasilien och limpor från Italien och vatten från Schweiz, jag vet inte allt. Men det här innebär att vi är betydligt mycket mer sårbara idag än man var förr. En sån här... ett hot som vi också lever i, det är ju när nästa virus kommer. Det är så här, man pratar mycket om världskrig, hur många miljoner som har dött, men de flesta har egentligen dött i virusepidemier. Och under första världskriget så dog fler i virusepidemier än i direkta krigshandlingar. Och vi har till exempel Ebola-virus och andra som förr eller senare, eller fågelviruset som förr eller senare kommer mutera, så att det lättare sprider sig och går över till människa. Och i och med vår flygtrafik så kommer det att spridas över jorden. Det är för att man vet att det kommer att ske vulkanutbrott och jordbävningar. Men det här är viktigt att komma ihåg, att Vi lever alltså under naturens, på naturens godtycke. Och det är inte säkert att vår västerländska livsstil kommer att överleva. Det kan mycket väl vara så att det är jägare, samlare, kulturerna som överlever. Från det blir börskrasch, det märker inte de. Eller om oljan tar slut, det märker inte de. Eller om elnätet går av, eller om det är några såna här sabotage, det märker inte de. De lever vidare. Och i Afrika så har ju människan levt så enormt lång tid, så många hundratusentals år, och överlevt där. Och vi som har lämnat Afrika och byggt upp den här civilisationen, vi har ju tekniskt väldigt bra på många sätt. Men det är inte sagt att vi kommer att överleva. Det är ju så nytt. Utvecklingen går ju så fort. Industrialismen är bara 100 år. Och globalismen, det beror på hur man räknar. Men man kan säga med internet och så vidare, det pratar vi om 10-15 år. Det är liksom en enormt kort tid. Och vi är redan uppkopplade i det. Vi är redan beroende av det. Vi klarar inte internetkraschet till exempel. Så vår civilisation kan ju faktiskt gå under och råka ut för stora problem. Och så fortsätter man bara i Afrika utan att något hade hänt. Och då undrar jag ibland, varför ska vi resa ner till Afrika och berätta för dem hur de ska bygga upp sitt land? Liksom, den arrogansen är ju så oerhörd. Hela den idén är, man vet inte vad man ska säga då. Det är en självhävdelse. Men jag är glad för det här västerländska. Jag tycker det är bra, men det är inte säkert att vi kommer klara oss. Och så ska vi då åka ner för dem och tala om för dem. Och då är frågan, det här är inte bara en fråga om teknologisk utveckling, det är frågan om livsinställning och kultur och religion och så vidare. Det är inte liksom bara att man bygger vattenledningar åt dem, utan det handlar ju då om en hel religiösa idéer, ideologiska idéer, kulturella idéer. Det handlar liksom om att bygga om då ett samhälle. Och ibland undrar jag om det är någon form av, det är någon form av översitteri, tycker jag, ibland när man ska åka ner till andra och berätta för dem. Men det är också så att man själv då hamnar i överläge, för det är man själv som kommer med alla de här idéerna, som sitter inne med alla kunskaperna och som liksom ligger före och kan berätta. Så att en sak jag kommer göra i mina program här, det är att jag hävdar inte en ståndpunkt så här svart eller vitt, som det ska vara i Sverige, med en sanning åt gången, utan jag tycker det är viktigt att ta upp saker som inte tas upp och ta upp det ur andra vinklingar, se det ur andra sätt, så man kan få en tankeställare och försöka lämna det här att det ska vara en sanning åt gången, utan försöka kunna se saker på flera sätt på en gång. Och som sagt, i och med klimatfrågan så kommer många av de här sakerna att beröras. Och vad som är viktigt då är att man förstår vad som ligger bakom. För det kommer, alltså det har redan börjat, och det kommer bara fortsätta med privata agendor. Allt ifrån de som tillverkar vindsnurror, som då kör världens propaganda för att vindsnurror är jättebra, till de som har aktier i kärnkraft och tycker att det är bra, till de som, ja, det kan gå vidare och gå vidare och gå vidare, va. Och det är inte bara så att de kommer pumpa ut positiva saker för sina egen privata vinningsskull, utan de pumpar ut negativa saker för andras skull. Så det här gäller verkligen att ha koll på i och med klimatfrågan, och allt det här kommer bara att öka. Och man kan också lära sig av historien. När jag började bli politiskt intresserad när jag var ung då, någon gång slutet på 60-talet, krig var en av de värsta sakerna. Jag var ju i det närmaste pacifist. När jag var liten tänkte jag att jag skulle vapenvägra. Men sen när jag kom upp till den åldern så hade jag ändrat åsikt. Men under kalla kriget så var det då en enorm kapprustning mellan Sovjet och USA i första hand, med diverse satellitstater kring. Och då var det så här att man ville komma ett steg högre, ett steg högre, ett steg högre, så här, va, än den andra. Och vi gjorde också. Därför det kostar en hel del att rusta. Och det handlar liksom bara om att komma snäppet över den andra. Så vad Sovjet gjorde i sina rustningsansträngningar för att komma över, det var inte bara att de rustade allt de kunde själva på krigsmateriel. Utan även det att de försökte få väst att rusta ner. Så de sponsrade en hel del rörelser i väst. Som på sin agenda hade fred och nedrustning. Och det låter ju väldigt, väldigt bra. Alla vill ha fred, alla vill ha nedrustning. Men om man inser att det liksom... Det var liksom en del i deras rustningsansträngningar. Om det kostade så många rubel i nya robotsystem och kärnvapen och missiler som skulle gå över jorden och tanks och sånt här, så kunde man se hur många rubel det kostade och hur många rubel det kostade att sponsra fredsrörelser i väst med folk som gick runt i luva och tyckte att man skulle rusta ner och lyckades påverka politiker och opinion att rusta ner. Och den insikten som jag då fick för länge sedan, det var en sån här aha-upplevelse. Det innebär att många då som pratar för fred, de gör det av egen övertygelse för att de verkligen tycker det. De som är fotfolket, de som verkligen anser sådana saker. När jag säger fotfolket menar det i vid bemärkelse alltså. Och de vet ju inte om att det här är liksom sponsrat från början via Sovjet, via Moskvas rustningsansträngningar, via KGB som har haft agenter ute som har spritt sådana idéer och så vidare. Och det kan vara viktigt att komma ihåg, även när det gäller den här klimatfrågan. Man ska komma ihåg att vad härskare under alla tider har använt för att stärka sin egen makt, bygga ut sin egen makt, det är att hota med någonting som ligger utanför. Vi måste skydda oss mot det där. Alltså måste jag bestämma, vi ska göra så här. Och klimatfrågan är ju ett utmärkt tillfälle att göra det. Allt ifrån turbinskatten som föreslogs för några år sedan till alla möjliga saker som kommer nu. Och jag tycker ju, jag tror, för det handlar om tro. Man kan inte veta mycket när det gäller klimatfrågan, för det är miljarder med parametrar och det är väldigt svårt att veta allting säkert. Så det handlar faktiskt mycket om tro. Jag tror faktiskt att de här klimatfrågorna, att hotet är på allvar, att det är verkligen farliga saker vi står inför. Att vi måste vara beredda att kunna ändra vår livsstil. Så det är jag helt med på. Men man måste också samtidigt, precis som man var helt för fred, alltid varit helt för fred och för nedrustning, men har insett att det har varit ett trix ibland krigshetsare att kunna vinna försteg genom att få andra rusta ner. Alltså hela fredsrörelsen var en del i Sovjets, inte hela, men stora delar av fredsrörelsen var en del i Sovjets rustningskampanj. Det är viktigt att komma ihåg det. Och försöka se lite andra saker. Om vi går tillbaka till kalla kriget, då var det ju faktiskt en demokrati mot en diktatur. Var det verkligen så svårt att välja då? Ska vi se. Demokrati eller diktatur? Ja, det är hugget som stucket. Det var ju många som pratade om att det var lika goda kolsupare. Och var kom det ifrån? Ja, det var givetvis, det var också Sovjets sätt att utöka sin ställning. Att försöka komma upp till någon form av jämvikt. Så att det gäller att se saker ur flera perspektiv och kunna förstå och inte bara som ett får liksom gå med i den här skocken, för alla vill ha fred, ja, alla vill att man ska rädda miljön, ja, men så länge så kommer inte debatten. För jag är gammal nog att komma ihåg när kärnkraften började komma. Jag kommer ihåg att om man går tillbaka till 60-70-talet så skrevs det en del om hur många som dog i cancer av förbränningen av olja. Det var liksom hundratusentals på grund av föroreningarna i luften. Och då såg kärnkraften som en form av räddning och kom undan den här fruktansvärda eldandet av olja. Sen kom den här kärnkraftsdebatten på 80-talet. Och kärnkraften har enorma risker, enorma faror. Men då var det liksom bara att man visade på farorna med kärnkraft. Vilka finns. Men det var bara det. Och plötsligt, då under 70-80-talet, slutet av 70-talet. Och mitt som dog i cancer av oljeförbränning. Det har liksom bara varit borta. borta. Utan då pratades det enbart om hur farlig kärnkraften är. Och sen kom det här in med rökning lite senare, att det var rökning som var den stora risken då i lungcancer. Och hela det där, när alla liksom, alla ska tycka samma sak samtidigt, det tycker jag är skrämmande. Och där är ju media det stora redskapet att driva såna här frågor. Och vad det gäller klimatet nu, så har ju plötsligt, bung, sa det bara för något år sedan, eller där var det nu. Plötsligt, det börjar liksom i Dagens Nyheter, Rapport, Svenska Dagbladet, Dagens Eko. Och det gick vidare till politikerna i Sverige, riksplanet och sen lokalplanet och sen alla företag och alla kommuner och alla privatpersoner man träffar. Plötsligt så är alla liksom jätteoroade för miljön, vilket är bra. Men det är lite skrämmande när en sån här omsvängning sker så där väldigt plötsligt. Då kan man i och för sig peka på IPCCs rapporter som har kommit, att den senaste, de har blivit tuffare och tuffare med rapporterna varje gång de har kommit. Men den här enorma likriktningen som är att det bara ska finnas en sanning åt gången, den är skrämmande. Och jag följer ju amerikansk mediepolitik mycket. Där finns det betydligt större bredd på åsikter än det finns här. Men även där finns ganska mycket likriktning. Och som är ännu lite läskigare är att en gång på 80-talet, jag besökte USA en del och hörde vad olika mediekonsulter och så vidare sa. Och där pratades om då redan att det var några mediekonsulter som, ska se om jag kommer ihåg namnet, var det inte någon som hette Pollack då, som började driva det här med att miljöfrågorna kommer att komma, det kommer bli nästa grej, stora grej, vi måste tänka på miljöfrågorna, börja återanvända och sådär. Det var liksom som att det planerades som kampanj redan på den tiden, och nu undrar man om det är en sån kampanj som har slagit igenom. Återigen, vilket jag tycker är bra, men likriktningen är skrämmande. Så, det är några av de saker som jag kommer att ta upp här. Vi tar den där istället. Som jag kommer att ta upp här i mina program framöver på lördagarna mellan 9 och 12. Och om du vill läsa mer om de här sakerna så kan du gå in på radiolars.com. Jag skrev även en del om radiomonopolet där. Jag håller på att skriva en del texter om det. Och även där så försöker jag se saker ur lite andra vinklingar. Det finns även en text om klimatfrågan där på min hemsida, där jag också försöker se det ur lite olika vinklingar. Inte bara den enda som gäller just nu, nämligen att det är koldioxiden som kommer av att vi kör för mycket bil och sånt här. Så jag hoppas verkligen att man ska kunna få en lite bredare debatt och flera infallsvinklar och lite mer seriösa diskussioner. För det är likriktningen som skrämmer och det är likriktningen som är farlig. Behöver man påminna om vad som hände på 30-talet i Europa med den enorma likriktning som fanns då och vad det ledde till. Så det är någonting som vi inte vill se uppleva igen. Därför är det viktigt att vara på sin vakt. Ja, i alla fall. Ansvarig utgivare för denna sändning är Föreningen Musik och Media. Jag heter Lasse Lundeberg och vi kommer att sluta sända här klockan 11. Och nästa söndag så är Thomas tillbaka igen på den här tiden. Och jag kommer börja min programserie då på lördagar mellan 9 och 12 på morgonen. Jag kommer att spela en hel del sån här trevlig musik och lugna låtar och ta upp lite vad som har hänt senaste tiden. Ja, då är det dags att säga tack och adjö, och när som helst så klipps vi av här när klockan slår 11 enligt någon dator någonstans som jag inte vet var. Jag heter Lasse och du kan ju besöka min hemsida radiolars.com om du vill. Eller Förening Musik och Medias hemsida. Man kan även besöka då Närradion i Stockholms hemsida för vidare länkar. Ha en jättetrevlig söndag i alla fall, och för er som inte hörde nyheten, Barack Obama vann i South Carolina. Dubbelt så mycket som Hillary Clinton. Hej då!